Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. I det här programmet ska jag, Leif Bratt, samtala med David Sjogerlöf som är präst här i Tyresö församling men är på väg att lämna oss för att tjäna i en annan församling. Så David, då är min första fråga, vart är du på väg? Eller vart är vi på väg, säger någon annan?
Ja, precis. Vart jag är på väg, rent bokstavligt så är jag på väg till Boförsamling i Orminge. Så det blir ju, många har undrat om jag ska börja i Saltsjö Boförsamling, men det är liksom inte samma. Det ligger ju i närheten, men Boförsamling i Orminge.
Det här är lite kanske jag inte har med att göra, men jag blev lite nyfiken. Ditt efternamn, jag tror jag säger, om jag säger Sjogerlöf.
Jajamän, det är alldeles riktigt.
Men ordet
riktigt.
Sjoger, det har jag inte sett någon annanstans i svenska språket än i ditt efternamn. Vad har det för bakgrund?
Ja, nu är väl tiden kommen att avslöja detta. Du är ju inte den första som har frågat heller, så det kan väl vara passande nu när jag avslutar min...
När du inte behöver stå till svars för det.
Precis, precis. Det är faktiskt så att det här efternamnet är taget namn. När jag och min man gifte oss, ja, så funderade vi på att antingen ta mitt namn som från början var Söderberg eller hans namn som är Andersson. Och till saken hör, jag hade varit nöjd med vilket som helst av dem. Men dels kände vi att det skulle vara fint på något sätt att hitta något gemensamt. Men också en annan aspekt var att min man, han jobbar inom underhållningsbranschen. Och då är ett ovanligt efternamn liksom en fördel, det liksom sticker ut och syns. Och var vi landade var faktiskt min svärmor som kom på den här idén. För vi funderade på lite olika efternamn. Och jag kommer från en by som heter Lövånger, eller ett samhälle kallar vi det. Och Morgan kommer från en by som heter Sjogerdala. Och denna by Sjogerdala bor de på en gård som heter Sjögård. Så Sjogerdala är liksom en plats där det fanns en sjö. Men som ofta i kyrkbokföringen så kunde det hända att öprickar föll bort. Så därför blev byn Sjogerdala. Och sen blev det då en tanke. Hon sa, ja, men ni kunde ju slå ihop era två hemorter. Och då blev det Sjogerlöf av detta.
Ah, Lövånger, sa du?
Ja.
Men du, det där blev ju modernt. Alltså, de var lite föregångare, för jag vet, vi hade ju de här, det är väl slutet på 80-talet, 90-talet. Då skulle man ju ta bort skånska, blev skanska och så vidare. Och det var ju någon som sa så här, jag har mina sparmedel på Nördbanken för att gå åt andra hållet.
Just det.
Men då har vi fått svar på det där då. Ja. En annan sak, du byter. Om vi säger så, vad har du haft för arbetsuppgifter i Tyresö och vad kommer du få för arbetsuppgifter i Boförsamling då? Mm. Kommer det skilja sig åt?
Ja, det kommer att skilja sig, och det är väl kanske främst av den anledningen som jag också söker mig vidare, för jag har ju verkligen trivts bra här i Tyresö och kommer ju fortsätta att bo här, ska tilläggas. Så jag fortsätter ju ändå att se fram emot att vara församlingsbo här, även om jag har min liksom dagliga tjänst i Boförsamling.
Du ska fortsätta vara medlem av Svenska kyrkan?
Ja, det hade jag tänkt. Annars får jag inte fortsätta arbeta som präst.
Alltså,
okay. Så det kommer jag att vara. När skillnaden är att man kan lägga upp det här med hur man har prästtjänster på lite olika sätt. Och här i Tyresö församling så har man valt att alla gör lite av allting. Så jag har haft både de allra yngsta barnen, de som är 0-5 år. De har jag träffat i en slags minigudstjänst som är anpassad för deras liksom ålder och så.
Förståelse för många.
Ja, precis. Och sen har jag också haft konfirmander varje år. Lite grann med ungdomar att göra, de som är efter konfirmationsåldern, de är ju 14-15 och sen ungdomarna är ju efter den åldern, brukar vi tänka. Sen har jag också haft arbete för vuxna med samtalsgrupper och cirklar, de som vill lära sig mer om kristen tro, vill fördjupa sin tro. Och efter det så har jag också, för de äldre, så har jag haft hand om Björkbackens äldreboende. Både lite samtal där för de som behöver det, men också andakter. Och till det så har en stor del varit att också i Bollmoradalens kyrka, mer konkret, vi är ju tre kyrkor i församlingen, att där tänka kring gudstjänsten och hur den har liksom kan komma till uttryck på ett sätt så att människor känner sig hemma idag. Och sen som vi alla präster har så har vi ju dop och vigslar och begravningar och enskilda samtal, det som vi kallar själavård. Så det har ju varit väldigt mycket och väldigt roligt att kunna få vara i allt det här. Men alla saker har ju sina för- och nackdelar och jag har väl känt nu att jag som person har liksom en längtan att kanske också fördjupa några bitar lite mer.
Och det får du göra då i Bo?
Ja, då kommer jag att fokusera min tjänst på vuxna och äldre. Så det kommer att vara en stor del som går åt att finnas på äldreboenden och ha andakter, men också kanske att ta hand om hur är människans andlighet och tro i slutet av livet när man börjar liksom titta tillbaka på hur blev mitt liv och vad tänker jag? Ja, i närheten av döden växer ju de frågorna. Vad händer nu och vart tar jag vägen? Och det där känner jag, men känns väldigt viktigt att det är någonting gott i när en människa kan få, det kanske låter konstigt att säga, men ändå få möjlighet att tänka och fundera inför livets slut.
Ja, det måste ju vara en skör balansgång. Jag menar, en del är livrädda och en del har förlikat sig med ödet och sådär. Så att det måste ju vara väldigt olika attityder man möter.
Absolut. Och i det här fallet, min uppgift kommer ju inte att vara att tvinga mig på någon, utan snarare som vi gör i många sammanhang i kyrkan. Vi finns genom kanske det här med andakter och det bildas relationer. Man dricker kaffe efter andakten. Sen uppstår det, som det också har gjort här, en del undrar om hur det ska bli med barn och barnbarn den dagen de dör, att de har en sån oro. Andra kan fundera kring sin egen begravning, hur ska den se ut? Någon tredje har funderingar kring kanske någon när och kär som har gått bort före och undrar, kommer vi att träffas nu eller hur blir det och vad får jag hoppas och sådär.
Du använde ordet fördjupa två gånger. Mm. Dels fördjupa i betydelsen specialisera sig eller koncentrera sig på en viss nisch som vi säger på en modern svenska.
Ja, men precis.
Inom ditt yrke. Det andra var att fördjupa sin tro och då klack det till i mitt huvud. För mig är det antingen tror man eller också tror man inte. Hur fördjupar man sin tro?
Ja, det är den andra delen i den här tjänsten jag ska jobba med som handlar om vuxna. Och då finns det något som vi kallar för andlig vägledning i kyrkans tradition. Och den kan se lite olika ut, men det har med just det som du sa att göra. Och jag brukar likna det vid att vi kan tänka att med tron så är det på samma sätt som, vad ska vi ta? Vi kan ta matematik för att det blir liksom kanske extra tydligt. Att om vi inte kan räkna alls, då är det liksom det vi utgår ifrån. Men sen börjar vi lära oss 1 + 1 och så småningom lär vi oss att subtrahera minus och så kommer det här med gånger och så fördjupar man det där och en del liksom, man hittar liksom sin nivå. Jag har inte varit något mattesnille, jag kämpade mig genom någon slags, vad heter de här när man börjar med bokstäver?
Ekvationer.
Ja, ekvationerna. Och sen har jag kompisar som jobbar som forskare och ingenjörer och deras matteböcker. När jag såg deras utbildning, jag begrep inte ett skvatt.
Nej.
Men om vi tar den liknelse så kan man ju tänka att det kan finnas liksom en utveckling även där. Det finns alltid mer att liksom lära sig inom matematiken. Och på samma sätt kan man tänka att tron har olika aspekter som handlar om att det jag visste om mig själv och Gud och mitt liv. Det var en sak när jag var 5 år och det kanske inte är samma saker som står i fokus när jag sedan är 50 år. Utan då har saker hänt i mitt liv och jag har andra verktyg. Jag har både mitt intellekt men jag har också mitt känsloliv och framförallt också alla erfarenheter man har gjort på gott och ont av själva livet.
Jag har ju också då utvecklat mig kan jag påstå.
Ja.
Ja, i min ungdom. Det kanske inte är helt ovanligt, eller det stöter du väl på ganska ofta, ungdomar som är ateister, för de vet ju bäst själva. Vuxenvärlden är ingen auktoritet utan man sig själv nog. Så att jag var ateist i min ungdom, jag har nått så långt så nu är jag agnostiker. Jag tycker att det är lite förmätet att med min begränsade hjärna förneka en, alltså en Guds existens. Så. Men jag har inte kommit så långt så att jag tro på den där bibliska herren. Det kan ju finnas någonting annat. Men, ja. Jo, men man kan ju säga jag kan ju inte förstå vad var före universums skapelse. Alltså, universum har skapats någon gång, och så långt som naturvetenskapen har kommit, som vi ibland då betraktar som mer sant än, mm. ja, så ska det nu vara ungefär 14 miljarder år eller någonting mm. sånt. Men de har inte något svar på vad var före. Och då för en begränsad hjärna så blir det ju lite, ja men det här kan ju inte ha skapats ur ingenting. Men de kallar det singulariteten, och som är egentligen ingenting, för de vet inte hur de ska, ja, var byggstenarna kommer ifrån. Ja. Så att man blir lite så här, ja.
Ja, men där har du ju en del i detta. Så här, antingen tror man eller så tror man inte. Eller så kan man, precis som du beskriver, så jag tänker det är väl någonting väldigt stort när man kan själv hitta en rörelse i sitt eget liv. Att du säger, ja men från ateist till agnostiker, och det jag hörde någonstans ordet att vi ändå förundras. Alltså ungefär som en stjärnklar vinternatt när vi ser stjärnorna. Alltså då kan man ju, om man är i skogen och det är inga störande ljus, så kan jag i alla fall känna förundran. Att vad är allt det här egentligen? Och jag finns i hela det här alltet. Och om man sen ska med naturvetenskapens språk tala om singulariteten, eller om man också kan förstå det som att den singulariteten är inte bara ett opersonligt objekt eller term, utan det kanske finns något mer. Ja, det är ju för var och en att utforska.
Alltså jag vet, man har väl, jag ska säga då, av egna upplevelser mm. blivit lite, jag väl därför jag har gått ifrån ateism till agnostiker. Då ska jag säga, för agnostiker, den som inte vet, ska man väl översätta, ja, det med ungefär. Nej, men ja, och det är väl inte av allmän intresse, men just den här egna upplevelsen. Min mor fick en stroke och låg på Södersjukhuset, och klockan 3 på natten reser jag min överkropp upp. Alltså jag sitter i sängen. Mm. Har jag aldrig gjort förr eller senare. Men då helt plötsligt 3 på natten gör jag det. Och en halvtimme senare ringer min bror och säger, mamma gick bort för en stund sedan.
Ja.
Och då blir man lite sådär, jaha, blir man. Mm. En annan händelse är... för ett par veckor sedan så satt jag på ölställe här i centrum och kom och pratade med en man som ville göra ett radioinslag om gamla, alltså klassiker som han tyckte fortfarande var läsvärda. Och vi ska göra det programmet. Ja. Men då sa jag till honom så här att ja, den enda klassiker jag kan komma på att jag har läst, det är då Hermann Hesse, Steppvargen. Ja, ja, det var väl ingen höjd hos honom, men det var den jag hade läst.
Ja.
I alla fall, för ett sådär 15-tal år sedan, någonting 10-15 år sedan, så hade Expressen en drive. Och köpte man Expressen kunde man köpa en nytryck av gamla klassiker.
Just det. Mm.
Och då var just den här Steppvargen där, och jag såg den. Och den hade jag hört talas om. Köper, läser, lite tung, men i alla fall, det var nog klurigt det där. Mm. Så jag var nöjd med att jag kom igenom.
Jo.
Jag var belåten med mig själv. Mm. Nog om detta, nej inte riktigt nog om det, men i alla fall, vi pratar om det här då på ölstället, och jag kommer hem någon timme senare. Då den här boken har jag alltså inte öppnat på 10-12 år, men då ligger den på skrivbordet hemma när jag kommer hem. Min hustru har städat i bokhyllan, och de här gamla böckerna som ändå ingen, ja, vi ger plats för nya. Icke ihopkopplad, så ligger boken efter då 10 år på mitt skrivbord. Det är också en sån här små händelse som gör en, jaha, hur kommer det här sig? Det behöver inte betyda något, men man blir lite sådär, jaha, finns det något?
Ja, och just det där är ju så spännande du säger, för jag tänker att det är lite det jag kommer att få ägna min tid åt, som jag mer och mer har lagt märke till hos mig själv, apropå att man i ständig förändelse, att under mina 6 år här i församlingen så har ju också jag lärt känna mig själv mer. Vad ligger liksom mina särskilda gåvor och vad jag tycker är roligt på något sätt. Och en del är just det här som du beskriver, att jag tror att vi alla människor går runt med de här erfarenheterna. Och jag kan med mitt språk då, mitt kyrkliga språk, likna det vid att det är som att Gud öppnar små fönster här och var, eller någon liten dörr, eller gläntar på någon gardin eller så där, när de här sakerna inträffar. Och det kan vara allt ifrån, själv var jag med om en händelse när jag under min studietid, jag var väldigt liksom ångestfylld och orolig och bodde i Göteborg och satt på en spårvagn och kände liksom, men gud, vad vill du med det här och varför har det här hänt mig? Och, ja, det var en massa grejer. Och bredvid mig så sätter det sig en inte alltför tvättad man som var påtagligt berusad. Och i min hjärna hann jag ju, även om jag är präst, så är jag också människa med fördomar. Så jag hinner tänka, och inte detta också, ska jag nu behöva sitta bredvid den här som luktar illa? Och han kommer säkert att vilja börja prata med mig. Så att jag liksom surar till där och tittar ut genom fönstret. Och så går det en liten stund och så känner jag en armbåge i sidan. Och vänder mig om och så säger han, du grabben, du ska se att det kommer att ordna sig, var inte orolig. Och då tänker jag att jag väljer ju, man kan se det som slumpen eller att han bara såg på mitt ansikte att jag mådde inte så bra. Men jag väljer som troende att se att ja, men just på det där sättet så kan Gud använda för att tala till oss. Genom ett leende eller doften av morgonkaffet eller en sång som kommer på radion som gör att vi, ja, vad det nu är. Och att det är det som blir mitt arbete i min tjänst när människor kommer med de här upplevelserna och säger, jag undrar om det inte är något mer med de här glimtarna jag har fått se. De här fönstren och dörrarna som öppnats, vad kan det här vara? Och då är det mitt jobb att säga att ja, men låt oss titta lite närmare på det här förutsättningslöst och se. Hur skulle det vara att tänka att Gud kanske finns med i det här? Och att i det kan det både finnas en början till en tro, men det kan också vara en fördjupning av en tro som ibland förvånansvärt ofta, och då kan jag prata i egen person, min utveckling också, att förvånansvärt ofta har vi en väldigt statisk och fyrkantig bild av vem Gud är. Alltså vår uppfattning om Gud. Oavsett om vi är troende eller inte så kan vi ändå ha en bild om vem nu den här Gud är. Och att den ofta är väldigt mycket mer fyrkantig och begränsad än vad det lilla jag ändå har upplevt Gud i mitt liv. Som är oändligt mycket mer kreativ och dynamisk och verkligen kan möta oss på sätt som vi, ja, vi ofta begränsar.
Alltså, nu kommer jag bli lite futtig här. Alltså, det är ju väldigt djupa frågor du tar upp här. Och du utstrålar ju verkligen att du har på något sätt hittat en frid. Alltså, du lägger ditt liv i Guds händer. Så. Ja. Och nu kommer jag till futtigheterna, för nu tänker jag ta lite mer världsligt.
Ja, fast livet hör ihop både det ena och det andra.
Ja. Så jag hoppas lyssnarna inte blir ledsna eller arg på mig nu för att jag hoppar till lite mer. Alltså, jag hade ju för... Nej, ja. Det lär visa sig. Ibland får man hoppa ut.
Absolut. Ja.
Jo, alltså, jag hade ju förberett mig lite så jag skulle ha några frågor. Och då hade jag en fråga när jag ändå hade dig här. Alltså, varför finns det så mycket våld kopplat till religion? Om jag menar, vi får ju lära oss att Gud är kärlek, han älskar oss alla. Varför är det så mycket våld kopplat till religion?
Mm. Ja, jag tror, först ska jag säga, jag får sortera i mina tankar, för det här är ju verkligen en fråga man skulle kunna ha en programserie under en hel... termin,
du får skylla dig själv att du byter församling.
Ja,
ett kort svar då.
Ja, jag ska försöka ha ett kort svar. Det ena tror jag handlar om, dels tycker jag att det är en oerhört viktig fråga och kanske väldigt viktig i vår tid att se hur kan olika religioner, men inte bara det, utan det handlar också om olika sätt att se livet samexistera i fredlighet i en demokrati. Alltså det är ju oerhört viktigt. Men det jag har lärt mig så här långt och under min tid här i församlingen har jag också fått förmånen, en stor förmån att också lära mig mer om den psykodynamiska terapin som gör något annat. Men jag har gått grundutbildningen i psykoterapi som ett hjälp i det jag möter i min vardag. Så. Och där tänker jag att en stor anledning till att det blir så här är att vi har en skillnad mellan vad vi talar om Gud. Alltså vi kan alla med säga, ja men Gud är kärlek och Gud älskar alla och hej och hå. Och, men så länge det liksom bara är ord så är det inte mycket värt den dagen det här prövas och sätts på sin spets, den dag någon kommer in i en gemenskap som vi upptäcker att vi har väldigt svårt för. Det är där kärleken verkligen håller den. Sen går det att prata väldigt fint om det här. Och den diskrepansen tror jag är viktigt att erkänna, att den ofta finns i oss. Och den andra delen hör ihop med det, och det är att vi på djupet i våra känslor ofta har bilder av vem Gud är som är väldigt mycket mer kritiska och dömande än den Gud är. Och söker man svar på den frågan så kan man ur den psykodynamiska teorin tänka att vi på något sätt som människor försöker förstå Gud med hjälp av våra föräldrar. Det vill säga att det här tänker vi inte i huvudet utan på ett mer känslomässigt plan. Att har våra föräldrar varit ganska stränga, väldigt förenklat nu då, så blir Gud en förlängning, en slags upphöjd variant av våra föräldrar. Eller har våra föräldrar belönat prestation, då kanske vi tänker att ja, men Gud tycker om mig om jag är duktig, och så vidare och så vidare. Och eftersom väldigt få människor av oss har varit med om en total liksom harmonisk uppväxt, utan vi är ju människor, även föräldrar och vi, så att vi har våra sidor, men det blir good enough. Så kan ju det här ta olika vägar. Antingen försonas man med att ja, men mina föräldrar är människor och jag också. Och jag hittar liksom min plats. Men det här kan ju, man kan ju också odla det här, den här andra sidan som handlar om kanske både rädsla att bli avvisad, förakt för sig själv eller att man inte tycker om sig. Och så lägger man det i någon slags, i Guds hand. Och därifrån är steget sen inte långt att det som bekant vi inte står ut med oss själva, det lägger vi hos andra. Och det kan vara så här att om jag egentligen är arg på dig så säger jag istället, ja men du verkar så himla arg och irriterad, vad är det? Fast det är jag som är arg, så har jag lagt det hos dig så blir jag av med det här. Och så gör vi också mellan religioner och mellan länder och mellan kulturer. Att vi lägger det hos andra och ser hur hemska de är. Så där tror jag att mycket mognad skulle behövas.
Men hur ska vi, alltså jag var inte inne på mer det här individplanet utan mer just när du, inte avslutningsvis men här på slut bara nämna mellan länder och kanske mellan grupper. Alltså hur ska vi nå varandra då? Alltså finns någon lösning på problemet?
Ja, om jag hade suttit inne med den så hade det väl varit fantastiskt. Nej, men det, jag, så, men det är lite där jag tänker att det här stora globala börjar ändå i det lilla. Och att det är ju någonting som vi alla faktiskt kan åstadkomma. Ingen av oss kan ju enskilt åstadkomma världsfred. Men var och en kan ju gå till sig själv och tänka, vad finns det hos mig i form av, vågar jag lyfta på locket till också de sidor av mig som kanske ja, inte är de mest trevliga. Och försonas med och se hur liksom den goda sidan, eller ja, nu låter det som att vi skulle vara antingen eller, det är inte det jag menar, utan tvärtom att vi är väldigt ihopflätade. Vi har kapacitet som människor till det allra mest fantastiska goda, och vi har ju också genom historien sett exempel på motsatsen. Och också tendenser tycker jag i vårt samhälle idag åt det här andra hållet. Och då tror jag att det börjar i det enskilda och i gemenskaper där vi stöttar varandra att våga gå den här vägen till att försonas jag med mig själv så kan jag försonas med min medmänniska. Och för mig som troende så är Gud liksom den som leder mig till ett, apropå du sa att ja, men, du utstrålar någon slags frid eller vad man nu ska kalla det. Eller Guds relation. Och det är den jag tänker som för mig hjälper mig att steg för steg mogna i det här så att jag kan se min medmänniska som den är med alla dess sidor och att den fortfarande är värd all kärlek och respekt för den är.
Nu ska vi hoppa här. Jag har ingen bra brygga som man ska ha i radio. Ja. Nej, men om vi lämnar tråkigheterna bakom oss då och säger ljusa minnen från din tid som präst i Tyresö församling. Ljusa minnen.
Ja, jag har många, många härliga minnen. Och ett, det allra första när jag började här, så blev jag väldigt tagen på sängen att det var en stor baluns välkomstgudstjänst. Och att det var, ska jag säga så att jag säger rätt, det borde vara det finska, i den finska liksom gruppen som fanns där så dansade man folkdans för mig på kyrkkaffet efteråt. Och i folkdräkter och alltihopa, så det var en fantastisk upplevelse. Och min dåvarande chef Annika Alsdotter spelade saxofon i gudstjänsten, det minns jag väldigt. Liksom. Hon har ju haft ett tidigare yrke som saxofonist, professionell musiker, så det var ju verkligen en... Jag kände mig så oerhört välkomnad, så det tar jag verkligen med mig. Och ett annat ljust minne är, när jag började här så var ju ett av mina uppdrag att i princip, hjälp, vad ska vi göra med våra gudstjänster på söndagar? Så jag började liksom hålla gudstjänster och lyssna mig runt och höra mig för och samtala. Och det var ju alltså inte många på de här gudstjänsterna. Vi kanske var 5-6 stycken och då var det en bra söndag. Och att se att det är ju inga liksom att vi fyller liksom en fullsatt kyrka en vanlig söndag. Men att det är ändå mellan 20 och 40 personer som kommer varje söndag som har blivit en gudstjänstfirande gemenskap. Och där jag har upplevt en förändring. Att från början var det liksom mycket kontakt via mig. Att jag kände den och jag kände den och så vidare. Men att det har hänt någon gång vid någon påsk eller det kommer nya människor. Så hör jag de andra säga, ja men kom och sätt det här vid vårt bord vid kyrkkaffet. Eller jaha, men du skulle nog tycka om att följa med mig på tisdag när vi har tid för kropp och själ. Så möt mig, här får du mitt nummer. Och sådana saker gör mig oerhört varm. För jag tänker att då har jag gjort mig själv lite överflödig i rätt bemärkelse. Att då, det ska inte komma an på mig som präst, utan församlingen är ju inte mig, utan det är ju alla de människor som tillsammans är den gemenskapen. Så det är jag väldigt glad.
Ja, med tanken som får in i mitt huvud då, det är ju, man säger ju att Sverige är avkristnat eller på finspråk och sekulariserat. Mm. Och du tycks ju ha vänt trenden, men en allmän bild är väl att medlemsantalet i Svenska kyrkan sjunker. Ni har tycks ha vänt det lite grann, i alla fall vad det gäller då högmässa.
Ja,
hur går det?
Ja, då måste jag först bara få inflika att det är väl nog inte jag som har vänt trenden, utan som jag ser det. Och det är inte bara någon liksom blygsam ödmjukhet, utan snarare jag som troende tänker ju att på något sätt är det Gud som, när vi, vad ska man säga, öppnar upp för sammanhang där Gud får verka, då händer det saker på alla möjliga sätt. Och det här är ett sånt sätt i det lilla. Men det jag tror är en viktig del i det här handlar just om att bli lite så här eftertänksam hur man ska formulera sig. Men jag tänker så här, att det som vi som Svenska kyrkan i, som generellt har kanske missat, det är att ta på allvar att människor har goda skäl till att inte dyka upp. Utan vi brukar ibland tänka att ja, men om vi bara har lite snitsigare musik eller fräsigare sånger eller locka med någon aktivitet, då kommer människor. Och det funkar ibland för stunden, men det som jag tror man behöver göra är att sätta sig ner och tänka, ja men människor som lever sina liv och de kliver upp klockan 7 på morgonen för att åka iväg på någon knatteturnering i fotboll borta i Tjotaheiti. Så det kanske inte handlar om det är för tidigt på söndagen eller det är liksom fel tid eller det är så, utan att det handlar om att vad har vi missat att öppna upp för? Och jag hoppas och tror att det är någonting av det som har påbörjats i det lilla här. Att det är inga märkvärdigheter i gudstjänsten. Men det har öppnat upp för människor som känner att men här får hela jag plats. Här ryms jag med allt som är mitt liv. Och det tror jag är en del i sekulariseringen eller avkristnandet. Att människor upplever att men det här har ingenting med mitt vardagsliv att göra. Och mycket logiskt och riktigt tycker jag. Då ska man ju inte ägna sin tid åt det. Utan det säger sig självt att vi har en begränsad tid på jorden och man pratar om livspussel och hur man ska få ihop allt. Varför ägna sig åt någonting som man inte upplever är relevant?
Men då slår du huvudet på spiken. Vi har en begränsad tid i radion ja. Också. David, när det här går, då börjar vi närma oss jul. Mm. Har du en jul, får man säga så här, en sista julhälsning till dina församlingsbor, så länge de nu är dina församlingsbor?
Absolut.
Mikrofonen är din.
Ja, men tack. Då skulle jag ändå säga så här, ett bibelord som, om jag får vara så, men jag är ju ändå präst så jag bjuder på det. Ett bibelord, om man undrar kring så här, att allting som vi krånglar till dig ibland i kyrkans värld. Att det som Jesus säger i Johannes 10:10, så säger han, jag har kommit för att ni ska få liv och liv i överflöd. Och det önskar jag dig mitt in i julen, som ju för många av oss kan vara en väldigt blandad högtid, både med bilder av vad den borde vara och sen hur den också blir, och smärtan över att det där inte alltid riktigt stämmer. Att då få önska julens välsignelse, alltså Guds önskan om liv, och inte bara liv utan liv i överflöd. Och att,
inte materiellt överflöd.
Nej, naturligtvis så pratar jag. Det var en bra förtydligande. Utan i apropå kyrkiska, så är liv någonting djupare än så. Då är det materiella en högst, liksom, visserligen en praktisk nödvändighet med kläder och mat och så vidare, naturligtvis. Men kanske på det här andra planet, ett meningsfullt liv. Ett liv där jag får komma till min rätt och vara den jag är och blomma ut i det som är just min unika plats i tillvaron. Det önskar jag. Både inför julen och i det kommande.
Då säger jag tack till dig, David. Och säger till lyssnarna att ni har lyssnat till David Sjögerlöf.
Yes.
Som egentligen kanske skulle ha några prickar på sig.
Precis.
På det första ordet där. Präst i Tyresö församling. Som nu, ja, berättat om det kyrkliga livet i Tyresö och lite religiösa reflektioner. Mm. Och då tack för att ni lyssnade.